Hej allihop och välkomna till en extra insatt specialsändning av Champagne med Henrik. Ikväll gör vi allting ändå en nivå punkigare än vanligt, så till alla er som brukar klaga på ljudet. Mea culpa, mea fucking culpa. Det kommer säkert att gå åt förandras ikväll också. Men nu kör vi igång ett extra insatt specialavsnitt av Champagne med Henrik. Välkomna till kvällens Champagne med Henrik, och idag har jag med mig en person vars namn jag har svårt att ta i mun. Jag sitter här med den arge Blatten.
Blatten funkar bra. Det är mitt pronomen, så jag vill att du respekterar mitt pronomen här.
Jag har den djupaste respekt för ditt pronomen, utan att för den sakens skull ta en generell ställning i frågan om att acceptera alla pronomen som finns.
Du är en svensk och jag är en invandrare, så det borde vara så. Det borde vara så att du respekterar mig i ditt eget land.
Du kan kalla mig den glades vännen då, för att vi ska få någon slags dramaturgisk...
Jag kallar dig gärna Sven.
Vi har ju ett litet tema i det här programmet. Och ikväll så ska vi väl i ärlighetens namn säga det, att det är extra dynamiskt eftersom vi har suttit och haft ett långt samtal tidigare idag, vilket kommer att dyka upp på ett internet nära er lite senare.
Jag vill inte lova något datum, för att det är ganska mycket. Jag vill inte lova något datum, men det kommer.
Vi kan konstatera att vi är båda ganska mångordiga
och perfektionister, så att det, saker som icke-perfektionister har haft lättare med kan vi sitta lite längre med, tror jag.
Ja, även jag blir rätt så pillig liksom. Det är därför jag tar åt mig så mycket när folk klagar på ljudet och sådär. Så att jag hoppas de hör. Janna, där borta är kontroll. Har vi många som är arga på ljudet än så länge? Nej, sådär.
Det är trevligt.
För en gångs skull, det känns jättebra. Vi tog ju tillfället att fånga det i språnget, vilket jag tycker är lite en del av den här internetkulturen som både du och jag är representanter för. Och bara hög det i flykten. Och därför, nu är vi liksom en timme från beslut till att vi är uppe med tre kameror live på internet. Och det känns spännande. Det leder oss ju också till situationen att vi har inte kunnat vara ute och förinspela något material, för det började bli mörkt.
Precis, precis.
Och därför har vi en helt oöppnad flaska Bollinger här. För att vi har ju som tradition i mitt lilla webbprogram att vi sabrerar champagne. Så det tänkte vi att du skulle bli den sabrerande Blatten ikväll.
Jag tar gärna den rollen. Som invandrare har jag en ny erfarenhet med knivar. Men just det här blir nog en ny erfarenhet, känner jag.
Ja, den här är ju påtagligt. Om du tar och kikar på den här. Den här hade en cover innan som Alexander Bard rev sönder i förra programmet. För att han trodde det var typ presentpapper.
Intressant.
Ja, det är ett minne för livet. Jag är jättenöjd att han gjorde det. Så du kan ju plocka fram den kniven. Så kan vi ju titta lite grann på den här sabreringen. Nu, boys and girls, don't try this at home.
Skulle jag kunna låna den här en vecka eller två? Kanske utföra lite riskkapitalism?
Ja, det går bra om du inte sätter några fingeravtryck på den. Så kan du använda den.
Jag fixar.
Ja. Vi gör alltså en inomhussabrering nu. Det kommer spruta champagne här över golvet, vilket bara är en förbättring. Det är väldigt mycket el i det här rummet, så att om det blir svart och vi försvinner, så vet ni att det är den sabrerande Blatten som har kortslutit hela fastigheten.
Då kanske någon är död, så jag hoppas det inte händer.
Vi håller tummarna för det.
Så jag ska göra det här. Alltså.
Har du gjort det tidigare?
Jag har inte använt knivar på det här sättet tidigare, nej.
Då ska vi... Stopp! För att nu, du kan orsaka alla möjliga sorters för tidig utlösning av den där flaskan. Så att det första är bara pilla av foliet försiktigt. Men låt själva metallgördeln som är där under sitta kvar.
Ja, just det. Kan jag lägga det här eller inte?
Ja, hade vi haft en så här kameraman nu så hade vi kunnat så här zooma in på själva defolieringsarbetet här. Mm. Men
kanske kan åka till Rosengård lite snabbt och hitta någon som vill ställa jobb.
Som vi jobbar som defolieringskapten. Vet du vad? Du måste ta bort hela folien för hela att du ska kunna sabrera den bra.
Ja, just det. För kniven ska åka längs.
Ja. Så att, det här, ni får den ju speciellt. Normalt sett så klipper ju vi det här materialet innan det går ut i sändning så att det blir lite komprimerat. Men nu får ni faktiskt hela, och det här är ju ofiltrerat. Vi vet ju inte alls hur det här kommer att gå överhuvudtaget.
Ska jag ta bort den här?
Och nu tar du bort metallgörden försiktigt. Och för att det kan hända att den där skumpar till och att den bara utlöser sig själv och du får hela knät full av champagne.
Säg gärna utlösning fler gånger.
Vi kan fortsätta säga det. Vi kan uppmana tittarna att också använda ordet så att vi flaggar någon slags...
Chatten kommer gå vid nu, gissar jag på.
Ja. Snyggt jobbat. Och det du ska göra nu för att sabrera då, från sittande position, det är att stoppa in tummen i håligheten i flaskans botten.
Så här.
Så att du liksom stöttar flaskan på de fingrarna och så har du den så att du liksom lutar upp den sådär.
Mm.
Sen så lägger du kniven och som är lite så här lös handled och sen så gör du bara köp. Så.
Det är lite glas här så det ska vara...
Så att, och du slår i med kniven i kanten där, precis bakom kaken.
Jag ska slå i alltså.
Du ska slå i den så här bara och sen så är det som en glidande rörelse. Så här liksom köp. Ganska storslaget, som inte hård, utan mer bara shrimp.
En gång till.
Satsa lite längre bak och så menar du mer flamboyans.
Wow! Flamboyans var nyckelordet. Det är liksom...
Snyggt jobbat! Det här, jag vet inte, vi kan vara några av de första som sänder en sabrering live på svensk tid.
Glaset gick sönder här, men det gör inget.
Nej, det ska det göra. Det där är en jättefin sabrering. Så att... Jag skulle säga att du är trea i hela topplistan. Alexander Bard var den som klarade på första försöket. Mattias Svensson krävde två. Jag tror det var tre på dig. Ja?
Ha, så vi har två överklass och en alkis. Mycket sens.
Jag tror att båda de inte skulle beskriva sig själva som överklass.
De är rika människor som umgås med rika människor. Det är väl så jag tänker på.
Du tänker så.
Men inte ja. Nej, Bard kan ju vem som helst hänga med, tror jag.
Ja, det var jättekul att ha honom här och nu är det faktiskt superskoj att ha dig här. Så jag tänkte börja med att servera dig lite champagne så att vi kan förfriska oss.
Nu blir jag en glad blatte, kan jag säga.
Ja, men det är ju härligt att höra, för att det knyter lite grann an till så här, den första frågan som jag tänkte ställa till dig. Du har ju valt en titel då liksom, som den arge blatten. Jobbar du med aggression som en primär drivkraft i det materialet som du producerar?
Jag tror det finns många anledningar att bli arg när man sätter sig in i vad som pågår i Sverige. Verkligen pågår liksom. Och då, traditionellt inom media har det funnits någon slags... Man har beskrivit unga vita män, arga vita män, som den största samhällsfaran. Vilket jag inte håller med om. Det farligaste som finns är inte arga människor, det är passiva människor. För passiva människor gör inget motstånd. Passiva människor reagerar inte inför orättvisor. Och passiva människor försöker inte få till förändring. Och jag tycker att det krävs en förändring. Och jag tror att det finns ett tabu i Sverige kring känslor väldigt mycket. Och specifikt då ilska. Det anses vara liksom väldigt fult att visa känslor och använda svordomar och liksom inte ha god ton. Och jag ser det som en slags... Förtryck är lite starkt ord, men det är väldigt bekvämt att vifta bort människor bara för att de visar känslor, eller använder fel ord, eller använder en svordom. Det är för bekvämt. Och jag tänker inte liksom rätta mig utifrån de tarvliga måttstockarna. Jag skulle föredra att fixa ett öppnare debattklimat istället.
Men vi har ju snackat en del och jag skulle säga så här. Jag gillar ju din YouTube-kanal. Jag tycker du har varit duktig och du är en duktig kommunikatör. Och vi har ju ganska olika anslag. Men vore vi Venn-diagram, alltså så här överlappande cirkeldiagram, så finns det en grupp av människor som är som vi båda talar till. Och sen så har vi varsin unik demografi därom vid sidan. Men någonting som jag uppfattar att vi delar, det är vi vill företräda ett gott samtal och ett spretigt, brett samtal där det är högt i tak i hela samhället för olika röster att få lov att komma till tal.
Precis, och det folk inte förstår är att min rätt att kalla någon en jävla fitta eller dra ett skämt om negerkukar, långa negerkukar, är direkt sammankopplad med en mer seriös dissidents rätt att kritisera makten än att granska journalister. För om man inte ens får yttra... Det var någonting jag störde mig på väldigt mycket med min följarbas när hela Mr. Cool-kontroversen hände.
Ja, just det.
Då liksom, han fick mycket skit för att han gjorde låtar om pedofili.
Mm.
Och då fick man höra det här, ja, men det är inte, visst man får skämta om allt, men inte det där. Man får inte liksom skämta om vad som helst. Och då tänker jag att det som gjorde mig så upprörd var liksom att, ser du inte hur det här hänger ihop? Börjar man förbjuda vad som är okej att skämta om,
mm,
då är det bara en tidsfråga innan man börjar förbjuda vad som är okej att prata om och vad som är okej att tycka. För om man inte ens får göra oseriösa uttalanden, hur blir det då med seriösa uttalanden? Liksom?
Det finns ju en analogi här, en historisk analogi som kan vara intressant att ta upp i sammanhanget. Och det är om man tittar på den klassiska hovnarren som har funnits med i den europeiska aristokratin sedan medeltiden i alla fall. Det var både en gräll pajsare som gled runt bland adelsmännen och på kungens gunst var den som kunde våga drista sig till att säga förbjudna sanningar och förolämpa det fina härskapet som hade samlats där. Och som belöning för sin fyndighet och sin frispråkighet fick åtnjuta hovslivets alla frukter. Men ytterst sett så slutade i allmänhet med att hovnaren förr eller senare blev halshuggen för att kungen blev tjurig av någonting han sa. Men det finns ju en parallell som man kan dra liksom till dagens klimat, att det är ju ofta i satir som riktig samhällskritik kommer. Jag menar, nu vet ju många av er som tittar, och även du, jag står ju inte så långt vänsterut på skalan. Men om man tittar på amerikanska tv-program, så till exempel The Daily Show, har varit ett ganska bra satirprogram tidvis. För att de har rapporterat nyheterna på ett sätt som har varit kritiska, men också engagerande.
Underhållning.
Underhållande.
Ja, jag vet precis vad du menar. Det är ingen slump att min avatar, så att säga, är... Ja, både mig som ett pentagram, som en get med horn och öron. Men också, det ser ut som en narr, min avatar, min profilbild liksom. Och det är för att jag är väl bekant med det du beskriver. Liksom att det fanns... Det är clownen som gör bra poänger, typ. Och att lite i humorn så får man säga det man inte får säga. För att det blir liksom en slags... Stand-up traditionellt har ju varit en slags ventil för samhället.
Mm.
Men så är det ju inte i Sverige. I Sverige är till och med hela stand-up-scenen PK. Ja, de flam kan inte ens få till en jävla universitetsturné, liksom. Till och med humorn i Sverige är för nervös. Och då känner jag verkligen att någon måste bara gå ut och skrika en massa ful skit. Så att ni fattar att ni dör inte av fula ord. Liksom.
Vilka reaktioner möts du av då? När du väljer den här frispråkiga och mustiga och kanske, vad ska man säga, vulgära framtoningen?
Well, det är främst tre reaktioner. Den första och den minsta egentligen reaktionen är ju att folk känner sig kränkta och skriker rasist. Den vanligaste reaktionen är att folk skrattar. För att vanliga människor kan skämten på skämt och verklighet. Fantasi och verklighet. Skämt och sanning. Och sen en annan är att jag borde ha renare ton för att då kan jag bli mer framgångsrik. Till vilket jag blir provocerad och säger ät en hink med kukar. För att det som händer, och det har jag beprövat liksom. Jag får inte mer views på renare videor. Och det är liksom... Det är inte så att man får en större publik, man får en annan publik.
Mm.
Jag tror att om man har en ren ton så når man, kör väldigt allmänt och man har lättare att nå in till maktens korridorer. Men politiken utgår ifrån kulturen, så det är väldigt viktigt att jobba med vad vanligt folk tycker också och vad de känner till.
Mm.
Och därför så är jag ganska nöjd i min roll just där, som en slags slasktratt. Som, det är inte meningen att folk ska ta efter mig. Det är bara meningen att man ska kolla på mig och förstå att okej, han vågar säga fula saker. Jag behöver inte ta det lika långt, men jag kanske kan göra mer i mitt vanliga liv. Jag kanske kan stå upp för mina åsikter mer. Jag kanske kan argumentera saker på ett sakligt sätt. För det krävs ju inte mycket hjärna att fatta att många av mina videor är liksom inte lämpade för en debatt. En roast-video är ju underhållning.
Mm.
Skulle jag ha en debatt med exempelvis Clara Henry så hade det ju varit en helt annorlunda ton. Och det kan man ju se liksom, om man jämför min video om Hanif Bali med samtalet som jag och han hade, så är det en väldigt stor skillnad i tonen där.
Och... jag såg den videon. Alltså, ni hade ju ett bra samtal. Alltså, ja. med en konstruktiv önskan att förstå varandra. Och han hade ju sett en video som du hade gjort där du var kritisk mot honom tidigare.
Och ganska elak, må tilläggas.
Ja, och hur var det då? Men han hörde av sig till dig för att han ville lämna replik, eller?
Nej, jag hörde av mig till honom för att jag förväntade mig att han skulle kontakta mig. Men sen fick jag liksom se screenshots på kommentarer han lämnat om videon, alltså på sin, som inte direkt till mig då. Och så sa han liksom, om man ville ha en debatt så hade han skickat ett DM. Och så tänkte jag att, okej, okay, ja, men jag skickar DM då. För att jag vill ju inte veta, är han så jävla falsk som jag tror liksom. Så då skrev jag till honom på Twitter och han var vänlig nog att erbjuda sina tjänster direkt. Liksom. Det var ju liksom, det var ju en vecka innan valet och han har ju jobb utanför politiken. Så att det var väldigt generöst av honom att bara liksom, kör, vi spelar in nu. Liksom.
Man kan föreställa sig att han hade en del att göra då.
Absolut. Och jag vet att de flesta politiker inte ens hade tittat åt mig. Mm. Men det gav ju enormt mycket cred när han ställde upp.
Men det finns en annan parameter att väga in här som jag tycker är intressant. Jag tror att det är nog även många toppolitiker som tycker en vecka innan valet, sitt ner i båten, sänd ingenting på internet, är du rar? Jag menar, oaktat liksom att man tittar på hur mycket man har att göra och sådär, så jag vill lite grann koppla det här till dikotomin mellan gammalt och nytt på något sätt. Jag menar, Bali är en ung politiker. Jag känner inte honom personligen, men det har ju blåst mycket om honom. Och etablissemanget är ju inte förtjusta i hans frispråkighet och att han då åtnjuter ett ganska stort plattformstöd online. Men en lyhördhet då att samtidigt gå ut och göra en grej med dig, väl medveten om hur frispråkig och spretig du är. Det finns ju en fräschör i det någonstans.
Jag fick ju garantera honom att konversationen inte skulle urarta i massa spermakommentarer. Liksom. Eller typ så här, avsignningsskämt om Milhouse Kristersson.
Okay.
Visst så här...
Det är så lustigt att det är ändå nivån som...
Han förväntar sig. Yeah. Jag tror inte jag ger så bra intryck, men... Han förstår värdet i nya medier. Mm. Och det kallas gammelmedia av en anledning. För det som är gammalt dör förr eller senare. Och det är vad vi kan förvänta oss där också. Det finns ingen naturlag som säger att vi måste ha journalister. Och svenska journalister, vår elit, är för fan på samma nivå som bloggare. Det finns ingenting de gör som inte vanliga människor kan göra. Journalistik, med undantag för kriminaljournalistik, det är liksom riktigt tufft arbete. Men vanlig journalistik som vi ser... Vem som helst kan åka någonstans och snacka med någon och ladda upp det. Citera dem. Mm. Det är inget konstigt med det. Det är liksom, okay, det kanske krävs viss talang att skriva, veta vilka frågor man ska ställa. Men uppenbarligen är de kraven inte särskilt höga med Aftonbladet och liknande skittidningar. Så att det finns liksom... Jag tror mer och mer att folk kommer förstå att det är ingen skillnad på när en Expressen-murvel intervjuar någon och när jag gör det. Det finns ingen skillnad. Jag skulle också, om jag vill, kunna ringa runt till polisen liksom, och få så här, vet, detaljer om aktuella grejer och sen återrapportera det i en artikel. Men jag tycker sånt är tråkigt, så gör jag inte det. Men vem som helst som vill bli journalist kan bli journalist, och Chang Frick är det ultimata beviset på det.
Ja, det är väl ganska svårt egentligen att bli journalist nu, för att, alltså, mediehusen har ju inga pengar längre. Det går ju dåligt för alla de gamla tidningarna, i egentlig mening. Så de har ju... Jag avundas ju inte dem, och det är så att jag känner ganska många journalister och som är duktiga men som har det ganska svårt, för att deras kapacitet att göra reportage är väldigt kringskuret av att det finns inte stålar i deras affärsmodeller.
Om jag får nyansera lite då, det finns nog många vettiga journalister inom gammal media, även på Aftonbladet, även på Expressen, även på liksom Dagens Nyheter, men de får ingen möjlighet att verka. Till exempel någon som Janne Josefsson, jag vet ju inget helt säkert, men jag gissar på att han har fått slåss väldigt mycket för att få göra de riktigt bra reportagen som han har gjort genom åren.
Alltså, hans crowning achievement är ju ändå att han har gått till historien genom att med hjälp av Ösnöjen sätta svågerns stora betydelse på kartan för alltid.
Alltså. Och det vill jag tacka honom för. Jag måste ha fått typ 80 000 extra views på min Ösnöjen-video.
I samband med det?
Mm-hmm. Den blev relaterad så att folk liksom, ja, Ösnöjen är en idiot. Ja, det sammanfattar mina känslor. Så ska de klicka på det här liksom. Så där fick jag hjälp.
Ja, det är roligt. Du reagerar ju på den typen av samtidshändelser, eller hur? Och det var ju en extraordinär, för det var ju också avslutningen på Janne Josefssons, det var hans sista intervju.
Mm.
Vilket ju, eftersom det var som en Monty Python-sketch. Alltså det var väldigt, väldigt surrealistisk upplevelse.
Det för mig visade klassskillnaderna, där Josefsson, även att han är liksom inte arbetarklass i teknisk mening, men den nya klassen är folket mot eliten. Och det är inte liksom, eliten kan ha vilka åsikter som helst. Det som sammanfattar dem som fenomen är att de går på samma fester, umgås med varandra, tycker likadant och bor i samma helvita, icke-mångkulturella områden. Och då tar vi Ösnöjen till exempel. Det här är första gången på säkert år som man fått riktiga kritiska frågor. För han är så jävla van att glida på en räkmacka för han har sina fina, mångkulturella, låtsashumanistiska värderingar. Så här kommer Josefsson och ställer riktiga frågor. Och då får han ju liksom narcissistpsykos och börjar slänga ur sig precis vad som helst. Och det blir så här så många härska tekniker och så mycket så här ful argument att Nöjen framstår som en pajas. För att det här är första gången han tas utanför sin bubbla. Annars är han bara omringad med människor som tycker likadant, även journalisterna. Det är ingen som journalist som har kontaktat Henrik Schiffert och bara, ja du förresten, det där med pizzan, det gick inte så bra va, din matematik där.
Men här har vi ju ändå någonting, bara för att knyta tillbaks till då kritiken mot journalister. För att du och jag kan ju definitivt förenas i en viss oro över hur etablissemanget på olika sätt försöker kringskära onlinefriheten. Mm. Vilket det är svårt att bortse från att det kanske finns ett uns av självbevarelsedrift från deras sida i den impulsen.
Det är naturligt.
Men om man då tittar på Janne Josefsson är ju den gamla skolans journalist. Och där gjorde han ju ett ganska bra jobb med Ös. Han gav sig inte utan han satt och tryckte på. Han var snäll och lugn och samlad. Det kan man väl ändå ta som en indikation på att det finns gott gry i själva kåren. Det är mest de övergripande. Alltså jag är inte kritisk mot journalister som yrkesgrupp.
Jag är det. För att det räcker inte med att du säger att din chef hindrar ett reportage. Sociala medier ger vem som helst en megafon. Du hade kunnat gå ut och säga att förresten, SVT vill inte att ni ska veta någonting om den här Arif, den här ung i Sverige, afghan, talesperson. Han har liksom dömts för ofredande, sexuellt ofredande. Det är liksom Jörgen Hutfeldt, vad han heter, Kvartal.
Mm.
Jag läste en så här lång intressant text han skrev om varför han vill prata om invandringen. Och då berättade han till exempel en anekdot om hur när han jobbade på public service alla visste att okej, den här talespersonen för ensamkommande som har figurerat i media, ja, han är en sexbrottsling. Mm. Men vi borde inte prata om det. Han försökte få till en konversation men liksom det blev inget av det. Och då tänker jag liksom, för mig duger det inte med att du kommer ut i efterhand och berättar det här. Du borde ha gjort en stor jävla grej av det. Se till så att du får sparken på det mest spektakulära sättet möjligt. Och sen starta upp din egen alternativmedia. Alltså det är för många journalister som inte vågar ta ställning. Det duger inte att alla sitter och tystnar och smyger och säger liksom. Jens Gaman har pratat mycket om det här liksom att det är många så här gamla kollegor till honom på public service och som så här journalistkollegor som hör av sig och bara, jag tycker du är så modig som säger, jag kan inte göra det, tack för att du talar åt mig.
Mm.
Det vill säga, det blir ingen förändring om alla gör så. Vi måste ha fler martyrer, vi måste ha fler människor som vågar liksom, bara kolla på hela spektaklet med Aftonbladet och MeToo och Virtanen och alla de här anklagelserna. Det var Virtanen, Oisin Kantwell och Efsan Farrakhar som alla hade åkt dit under MeToo. Och då gjorde Dagens Nyheter en ganska väldigt bra granskning faktiskt av hur jobbkulturen har sett ut på Aftonbladet länge. Och det kan ju beskrivas som en våldtäktskultur. Det är liksom manliga feminister som får göra vad fan som helst och ingen protesterar för att de inte vill förlora sitt jobb. Och då tänker jag, hur jävla mycket skit kan man rättfärdiga med den ursäkten? Det finns viktigare saker än jobb och det finns alltid ett nytt jobb att hitta. Och ifall du inte gillar att jobba för gammelmedia så är alternativmedia en lysande marknad som öppnar upp sig. Så du kan göra skit där liksom.
Det finns ju mycket som man kan uträtta. Ska vi titta lite grann på det? För att jag vill faktiskt äcka det du säger. Att jag har kontakt och emellanåt kontaktats av journalister som jobbar inom public service. Tyckte du om champagnen förut?
Den är god. Den är trevlig. Jag brukar inte dricka champagne. Vitt vin överlag och sådana likheter. Funkar inte för mig riktigt. Jag brukar hålla mig till rött vin.
Ja, men det vet jag. Du dricker ju gärna ett helt glas.
Jag kan ta en 3-liters box och få den att försvinna på en dag eller två. Det kan jag. Inte den bästa egenskapen för människa. Men jag gillar rött vin. Vitt vin. Jag märker lite att när man dricker. Ritualen är viktig. Det är viktigt att lukta på det först. Lukta på det, ta in det liksom. Lite förspel. Sen tar det i munnen och sen blaskar runt lite så att smaken sprider sig. Då blir det godare. Men om jag bara dricker det liksom, då är det inte lika gott. Så det är en nyans jag har märkt av liksom när jag sitter.
Ja, precis. Då följer du någon sån här vinsmakningsskola på YouTube?
Nej, jag gillar bara sprit. Ja.
Det gör jag också. Jag ska göra en kort avbräcka för att jag ser ju inte Jana som sitter ute i mörkret bakom alla lamporna någonstans. Har det kommit några frågor som vi ska lyfta nu innan jag går vidare med nästa segment? Jag kör vidare med min linje. För att jag har ju även kontaktats av SVT-journalister från lite olika håll och även träffat på olika, i olika sammanhang. Som också faktiskt ekar liknande berättelser. Som jag säger att jag uppfattar att det är en väldigt betvingande kultur. Men det är tufft. Liksom folk är helt enkelt oroliga för sina positioner.
Ofta är det liksom chefen som fuckar upp det och så vidare. Yeah,
ja, men det är ju någonting som präglar dysfunktionella organisationer.
Och vad gör man med en sjunkande båt?
Ja, alltså, jag säger så här. Att jag representerar ju näringslivet i första hand. För att jag har ett auktoritetsproblem. Jag behöver kunna ha väldigt hög autonomigrad själv.
Jag vet.
Och då fungerar det att driva egen verksamhet. Vilket ofta kan vara jättejobbigt. Men då har du också det fulla ansvaret för dina beslut. Men du kan fatta dem själv. Som konsekvens så präglas ju näringslivet av en can-do-attityd. Att du måste lösa det eller så går du under. Så att en dysfunktionell organisation överlever inte utan försvinner. Det gäller ju inte för politiska partier. Det gäller inte för statsfinansierade organisationer i samma utsträckning som för privata.
Det gäller inte för media överlag. För att dels så partierna får ju enorma saftiga partistöd. Och det är liksom bara bidrag på så mycket kronor att partier inte behöver lyssna på sina medlemmar ens. De kan göra vad de vill. Det blir liksom mer marknadsföringsorganisationer än politiska organisationer. Sen har du även, ja, public service är en enorm cancer såklart. Men pressstödet överlag är ju katastrofalt, för vad det egentligen betyder är att företag som inte har ett värde artificiellt får en slags livsuppehålls liksom, process där. Men jag tycker att om folket tycker att din journalistik är så jävla dålig så att den inte har något värde, då kommer de inte läsa din tidning, då förtjänar du att gå under. Pressstödet kontrar det. Pressstödet säger kvalitet spelar ingen roll, du ska bara existera. Och jag tycker inte det är rimligt. Jag vill att mina skattepengar ska gå till välfärd. Inte liksom företag som inte kan göra vinst för att de inte har något värde på marknaden. Eller förankring av folket.
Ja, alltså jag är ju principiellt libertariansk. Så att jag motsätter mig ju generellt att man ska dela ut folks stålar till olika projekt som man tycker behövs.
Och jag är inte det. Men jag känner ändå ur ett folkvetsperspektiv. Jag tror liksom, jag vill inte att mina skattepengar ska gå, om McDonald's liksom var så här, det är ganska otroligt att McDonald's går runt, men om McDonald's vore ett dysfunktionellt företag som inte funkar, så skulle jag inte vilja se dem få liksom pengar för att fortsätta existera. På samma sätt vill jag inte att någon jävla vänsterblaska som ETC får en många miljoner kronor när ingen vill läsa deras skit. Alltså det är det handlar om. Liksom journalistik, bra journalistik belönar man. Det är därför Nyheter Idag exempelvis går runt på plusmedlemmar. Liksom. De tar ingen jävla stats, stöd och fria tider gör inte det heller. Och båda går det jättebra för.
Ja, man ska ju konstatera så att tendensen att önska bevara saker som egentligen inte längre är livskraftiga sker alltid på bekostnad av någonting som är livskraftigt, där den energin måste extraheras och flyttas ifrån till det som man önskar upprätthålla. Och det är ju samma sak som om man tittar på en stor del av den fackliga driften är ju att upprätthålla ett arbetsmarknadsmässigt status quo där inga jobb ska bli omoderna för att folk ska vara trygga i sina anställningar. Vilket då på sina håll leder till perversioner som ett exempel jag brukar dra från 1800-talet var när frysboxarna kom, eller när kylskåpen kom. Då konkurrerades isbärarskrået ut. Liksom. Och det här var gubbar då som gick och bar stora isblock på ryggen upp som folk hade i skafferierna istället för kylskåp. Och de blev ju supersura när kylskåpen kom. Och först så sa de att det är ohälsosamt, man blir sjuk av kylskåp, det går inte att ha kylskåp. Men det var för praktiskt att folk skaffade dem ändå. Då sa de, det är bara de rika som har kylskåp. Om de rika har kylskåp så kommer det konkurrera ut oss isbär och då kommer inte vanligt folk att kunna ha. Sen så föll priset på kylskåp sen hade alla, och så var det slut med isbärarna. Men på samma sätt så är det med nästan all industri som utsätts för en disruption där det kommer någonting nytt som uppstår. Då blir det en turbulent period när den yrkesrollen fasas ut. Och det är jag den första att ha sympati för, att det är jobbigt för den som utsätts för det. Det har påverkat mina egna verksamheter vid flera tillfällen eftersom vi jobbar i spjutspetsteknologi. Men det är bättre att acceptera att hela civilisationen går framåt, att det uppstår nya yrkeskår. För vet du vad? Det är ingen idag som är ledsen för att de inte kan vara isbärare. Fan också! Fan också! Att de inte förbjöd kylskåpen. Han kunde bära fruset vatten
klockligt
på ryggen.
Exempel. Samma sak när VHS kom och kassetter kom, så liksom hävdade man att ja, men det här är slutet för musik. För nu kommer, liksom inte, nu kommer liksom alla piratkopiera och man kan inte liksom tjäna pengar på att vara band. Och, sure, det är svårt att vara band idag, men det har ju inte direkt att göra med. Det har ju mer att göra med liksom hela marknads... Liksom, hur musikindustrin ser ut. Liksom.
Jag skulle säga att det är bättre att vara band idag för att du kan bygga organiskt upp en fanbase.
Precis. Piratkopiering och internet har gjort att man kan nå ut på ett sätt som man aldrig hade gjort annars.
Ja. Och låt oss prata lite grann om dig. Alltså, du har ju varit jätteduktig på att arbeta med de nya digitala medierna.
Tack.
Du har 200 000 människor som följer din YouTube-kanal.
Lite över, ja.
Ja. Och du har hållit på i, vad är det, 4 år?
4 år, ja.
Ja, så en mandatperiod, 200 000 prenumeranter. Det skulle jag vilja dels ge dig en eloge för, dels säga att det är resultatet av engagerande kommunikation.
Absolut.
Och låt oss återknyta för ett ögonblick till det här, till tilltal då, där det finns en impuls att försöka frisera vad som ska tillåta säga i det offentliga samtalet. En önskan att det ska vara polerat och följa någon form av liturgisk mall. Du bryter ju mot många av, vad man ska säga, den goda tonens kommunikationsrecept och aktiverar då 200 000 personer som följer dig. Hur tolkar du den situationen?
Folk vill ha substans. De vill ha sanning. De vill ha respekt. Det är ingen vuxen människa som vill bli behandlad som ett jävla barn. De vill inte höra att ja, men du kan inte tänka så, vi måste tänka åt dig. Vi journalister måste tänka åt dig. Det är inget de vill höra. De vill ha sanningen som den är. Och det jag har gjort är att konsekvent säga: här är alla mina källor. Läs dem gärna själv. Här är varför jag tycker som jag tycker. Och då funkar det. Alltså, ja, det är klart att det ger resultat. För att det liksom, du kan granska mig. Jag är genomskinlig. Kolla upp dig själv. Liksom. Om du tycker att jag har fel så lämna en kommentar. Liksom.
Ja, du sa en grej när vi hade vårt samtal innan den här sändningen. Man kan inte ljuga i sociala medier. Det är väl en sanning med modifikation, får man säga. För att jag har massor av människor som ljuger i sociala medier hela tiden. Om hur framgångsrika de är och sådär. Men i egenskap av den roll som du har, så menar du att du måste vara transparent för att du kommer att avslöjas annars. Kan du utveckla det resonemanget?
Man kan inte nog underskatta hur känsligt förtroende är. För till exempel, ofta så får jag höra när jag delar exempel artiklar från Fria Tider eller Nyheter Idag att men det där är bara lögn, det är bara hitta på. Jag tänker så här, hur vore det ens möjligt? Alltså om du har någon självrespekt som företag så kommer du kommer ge folk en anledning att lyssna på dig och lita på dig. Du kommer inte förstöra för dig själv genom att låta din ideologi gå före sanning. Vilket, ja, det är klart att maktgalna företag som Aftonbladet och Expressen gör det liksom. Men det funkar ju inte, eller hur? För att alternativa medier åtnjuter ibland större förtroende än gammal medier. Det var ju någon studie som visade, jag tror det var Oxford universitet till och med, Reuters, som visade att alternativmedier i Sverige, vissa av dem har större förtroende än våra största tidningar. Och det, liksom, det är klart, för om, det räcker med en lögn. Om någon ertappas med att ljuga en gång så kommer man tänka, vänta lite, hur många fler gånger har de gjort det här? Och det är så att alla vinklar, och det är liksom bara för att någonting är vinklat så är det inte osant. Det enda en vinkling betyder är att okej, jag fick reda på halva sanningen där. Nu kan jag kolla upp resten av halvan. Liksom. Vinkling förekommer alltid, det är naturligt. Jag ser inget problem med det.
För att så länge... Journalister kallar det för nyhetsvärdering. Det är ju oftast prioriteringen om vilka frågor som
förtjänas. Och då sker det på ett naturligt sätt att journalister prioriterar och tänker, vad är relevanta faktorer, vad kan jag sortera bort? Och är man liksom en vänsterliberal så kanske man inte tycker det är relevant att ja, just den här våldtäktsmannen var en invandrare till exempel.
Det där är ju en narrativ struktur som har drivits ganska flagrant över en längre tid. Som, det får man väl säga att oavsett vad man har för bevekelsegrund, om ansatsen var att försöka dämpa antipatin mot specifika etniciteter, så har den strategin misslyckats. För att den har skapat sin motsats, eller hur?
Ja, det. För det som händer är att när du märker att de ljuger för dig blir du jävligt arg. Och den ilskan tar inte alltid konstruktiva uttryck. Det visar sig att man tänker åt helvete med hela skiten. Man ska inte liksom utgå ifrån att människor... finner det svårt att formulera, men liksom det, man ska inte underskatta potentialen i ett svek. Det är inte någonting man lätt glömmer. Och för mig är det liksom, jag har många gånger gått ut och sagt, förresten, jag hade fel. Jag hade totalt fel. Jag var slarvig. Jag läste inte ordentligt. Så att jag hade inte rätt om det här. Så bara så ni vet, så liksom, jag hade fel. Det som händer då är alltid, tack! Jag uppskattar det, då vet jag vad som är vad, då kan jag lita på dig. Så när man kan lita på att någon alltid försöker göra rätt, då är man potent som en aktör på marknaden. Men om man däremot har den här attityden att vi har gjort fel och vi ska låtsas som ingenting, vilket mainstream media har, det kommer bita dig ju längre tid det går. Och det kommer bara sprida
sig. Eller möjligen det här att ursäkten är väldigt, väldigt liten jämfört med det som sändes ut på väldigt bred front. Jag menar, den lilla, lilla rättelsen som publiceras långt bak i pappersmedia. Eller en liten, liten korrigering som läses upp i slutet av ett 2 timmar långt program. Att föregående vecka så sa vi det här och det stämde inte riktigt, så att nu kommer det en liten snutt här.
Alltså...
Men det är ju för att de sitter ju fast i en gammal liksom medial struktur, alltså med, som är envägskommunikation. Jag menar, du och jag har ju en slags direktkontakt med våra följare. Och det gör ju att man märker direkt liksom, att jag, menar, jag blev tjurig på någon tidigare liksom, som klagade på ljudet efter allt arbete jag hade lagt ner. Liksom. Sen skrev han någonting jättefint tillbaka. Det var inte meningen att vara otrevlig eller sådär. Och då blir jag igen jätteglad. Men vad trevligt, för det är en direkt dialog som är omedelbar. Det är inte så att jag sitter någonstans långt borta, sänder en grej i 2 timmar. Det inkommer ett fel rapport via telegram som når redaktionen. Och sen läser jag i slutet av nästa sändning upp en månad senare. Ja, det var ett fel i slutet av förra sändningen. Det är ju ingen kommunikation. Det reflekterar ju inte det moderna kommunikativa landskapet.
Precis,
överhuvudtaget.
För den ursprungliga skandalrubriken då fick jättemycket uppmärksamhet. Sen visade det sig att, oj, jag hade fel. Det går ut med rättelse. Hälften så mycket views. Kanske en fjärdedel så mycket tittare. Så att lögnen lever kvar i folks huvuden. Den sortens slapphet som media uppvisat, det är inte någonting folk glömmer. Och när de väl har lärt sig hur mycket de har ljugit, då det förtroendet försvinner. Alltså det finns inte där. Det skulle ta så mycket självsanering och så mycket offentlig självsanering att man, de här medieeliterna är inte kapabla till det.
Nej, organisationerna är inte, de är inte rustade. De organisationsformen härrör i en industriell tidsålder. För att den är monolitisk och vertikal och det är väldigt svårt. De pratar om att vi producerar så många timmar journalistik, det är väldigt svårt att administrera. Redan där, det är för stort, det där måste atomiseras.
Gammal modell funkar inte längre, det är inte applicerbar. Med sociala medier ska du få kontakt med vem som helst. Alltså, det gör dig jämställd. Privata aktörer, privatpersoner får ju plötsligt samma, lika stor megafon som företag med mångmiljonsbudget. Och det går inte längre att komma undan med att ljuga och vara bekväm och göra sådana här saker. Och jag ser inte ens mig själv som någon slags... Jag är en snubbe som säger vad jag tycker. Har jag fel så har jag fel. Då går jag ut med det. Och jag försöker basera mina slutsatser på fakta. Istället för att vrida fakta för att passa mina slutsatser. Så att har man den attityden och den ödmjukheten, då kommer man väldigt långt.
Jag tror att vi har en fråga här.
Ja, vi har flera frågor här faktiskt. En som är intressant tycker jag är: vad behöver göras för att anställda ska våga yttra sig politiskt? Många är rädda för att den personliga kostnaden är större än kostnaden för fortsatt kaos. Hur ska vi få yttrandefrihet på riktigt?
En väldigt bra fråga. Det är en jättebra fråga. Har du något svar på det, Blatten?
Ja, Svenne. Jag har några tankar kring det ämnet.
Man måste förstå att hela ditt jävla liv kan inte baseras på jobb. Arbete kan inte vara din... Liksom, ja, jag fattar att inkomst är viktigt. Men kom igen, vi har socialbidrag i Sverige. Utnyttja det. Liksom, gå på det ett tag. Fixa ett nytt jobb. Gör det som passar dig. Hitta likasinnade. Kämpa för din sak. Det kommer krävas människooffer, om man säger så. Det kommer krävas martyrer. Men Jordan Peterson är ett bra exempel. Jordan Peterson är ett människooffer i högsta grad. Han fick jävla massa problem för allt han sa. Men titta på hur mycket världen har gynnats av hans existens. Tänk om han resonerade som de här svennarna och bara tänkte så här, bara att, men nej, jag måste ha jobb. Jag vill ha min trygghet. Så att jag tänker inte säga ett skit. Jag tänker bara låta orättvisor fortlöpa. Då hade Jordan Peterson hållit käften. Han hade aldrig blivit stor, han hade aldrig nått ut till en massa människor och påvisat maskinens korruption. Liksom den här Kathy Newman-intervjun har nog gjort mer för att undergräva förtroendet för medier än vad folk inser. Man måste titta på sånt och fatta att det går att ha ett liv...
Det är få som hade klart av att göra det han gjorde.
Precis.
I den intervjun,
precis.
Han briljerade ju.
Han briljerade något otroligt. Jag hade inte haft det tålamodet.
Alltså en oerhörd inspiration får jag säga. Alltså,
absolut.
Han håller i...
Otrolig inspiration. Och det är liksom vad vi får för att han vågar vara en martyr. Jag bör påpeka att det är jävligt lönsamt att vara en martyr. Han tjänar kanske, jag tror det var $45,000 på sin Patreon enbart. Och det är liksom bara Patreon. Så han har verkligen liksom gynnats ekonomiskt av det här. Och det är grejen, är du bra på att uttrycka dig, vågar du ha bollar och stå för din sak, då kommer du förr eller senare hitta ett sammanhang där du fungerar. Och det här är tillgångar snarare än belastningar.
Jag skulle vilja komplettera ditt svar, vilket jag tycker faktiskt det är ett utmärkt svar, och väldigt, så här, ett svar som uppmuntrar till integritet, med att för jag vill gärna komplettera just skyddet så här, att gå på socialbidrag är det är deppigt och man ska inte ha bidrag. Jag tycker att det är en dålig grej.
Men
jag vill stärka det. Jag vill snarare komplettera din argumentation med att säga.
Min poäng var bara, jag vill bara säga att jag förstår att bidrag inte är en rolig existens. Men du kommer inte dö av att säga sanningen. Du kommer inte dö av att få sparken. Din så kallade fattigdom kommer vara väldigt relativ. Och har du dessutom lagt undan pengar så klarar du dig under den perioden.
Ja, så är det ju för många. Men jag tror att ett angeläget komplement som faktiskt skapar både en tryggare arbetsmarknad och ger de som arbetar en större frihet är inte att försöka frysa fast folk på sina arbetsplatser så som modus operandi för, jag menar, den fackliga rörelsen från 40-talet och framåt har varit: ingen ska få bli uppsagd, anställningstryggheten gäller. En mycket större trygghet går naturligtvis att skapa genom att ha en frodig och vildvuxen arbetsmarknad som gör att om jag inte trivs så kan jag gå någon annanstans. vilket förser både arbetsmarknaden med rörlighet och håller arbetsgivarna på tårna. Att vi måste vara duktiga och ta hand om någon som jobbar för oss. Så att där liksom vill jag lägga 2 cent till den här diskussionen, att skapa en riktigt livskraftig arbetsmarknad som är spretig och full av konstiga initiativ. Det tror jag är en jättegod grogrund för att folk ska våga artikulera sig själva och vara rörliga.
Absolut. Sen är det också så att jag menar, jag pratar med människor som har haft väldigt svårt att hitta jobb för att de varit frispråkiga. Men då rör det sig om saker som kanske teatervärlden eller reklam, PR-branschen. Och det är lite så här, okej, synd att du inte får jobba med det du brinner för mest. Men är det verkligen en tragedi? Ditt värsta öde som arbetslös i Sverige är fortfarande så jävla mycket bättre än det du ser i Mellanöstern och Afrika och länderna som invandrare kommer hit ifrån. Alltså,
man får väl konstatera att alla här är ganska högt upp på Maslows behovstrappa. Det mesta handlar ju om självförverkligande.
Jag tror det handlar om, alltså, folk är bortskämda bara. De är bortskämda. De vet inte hur det är att spara ihop och tvingas prioritera ner till minsta jävla öre och liksom bygga lite jävla karaktär via lidande. Alltså folk tar inte vara på lidande, folk tar inte vara på utmaningar, folk liksom är så jävla bekväma. Alla svenskar är så bekväma.
Men vad fan, du låter ju som en riktig entreprenör. Alltså, när kommer Blatten Corporation?
ja, men min YouTube-kanal är ju registrerad som ett företag. Allt opinionsbildande.
Ja, det är så.
Det är så. Och,
Jana, förlåt. Hade du någon mer fråga som kom därifrån?
Ja, det här är någon som undrar vad Henrik tycker om öppna gränser, då han som libertarian borde vara för det, men vad säger han om problemen som öppna gränser för med sig?
Ja, men den kan jag svara direkt och konkret på. Min centrala premiss som libertarian, det är att varje människa måste ha ansvar för sig själv. Och jag har absolut inget, faktum är att jag är helt för att folk ska kunna ha privilegiet att röra sig fritt under egen ansvar. Men i samma stund som du gör anspråk på att tredje part ska finansiera ditt uppehälle, då har vi en målkonflikt och ett stort problem. Och det där kan man sen slicea och dicea på en massa olika sätt. Liksom, och man kan titta på att vi kanske ska ha en pott liksom, där vi lägger in pengar för att finansiera ett visst mängd eller människor som behöver stöd etc. Men i princip det korta svaret, fri rörlighet under egen ansvar. Om du reder dig, inga problem. Om du behöver stöd.
För att komma med ett tillägg där. Jag har hört argumentet innan och den här frågeställningen innan. Och något som många inte förstår är att hade man haft det systemet så hade du haft en självreglerande invandring som är långt mycket mindre troligtvis än vad till och med SD vill åstadkomma. För alltså, tänk dig själv, du är i fucking Syrien. Hur ska du hitta lägenhet och jobb i Sverige? Det är inte världens enklaste sak. Du kommer troligtvis leta dig till ett annat land som också är säkert, men kanske ligger närmare.
Det kostar mycket pengar att byta land.
Det alltså, gör det.
Man måste reorientera sig, man måste ha ett startkapital och man måste komma
igång. Det är någonting som folk inte förstår, speciellt vänstern, vilket är att majoriteten av flyktingar stannar kvar i närområdet. Och de som flyr brukar vara de som har antingen fulspelat sig eller samlat ihop tillräckligt mycket pengar för att kunna byta land. Så att det vi importerar är medelklass, ofta. Och det är liksom någonting som, ska man ha ett klassperspektiv på det hela, så är hjälpplats mer vänligt mot arbetarklassen, om man säger så, i andra länder.
Ja, som sagt, det finns ju även en sekundär konflikt att tala om där, för att det blir en brain drain i vissa regioner också om kapabla människor drar, för att jag har väl full förståelse. För att, jag menar, är det någon som erbjuder gratis luncher så är det lätt att komma. Men framförallt så är det så att min människosyn är optimistisk. Jag tror att människor är generellt duktiga och villiga att göra rätt för sig. Men den impulsen korrumperas när det finns gratis luncher, när det finns bidrag som delas ut. Jag tror att det är ett existentiellt problem med den typen av stöd. Däremot så bör man maximera tillfällena för folk att skapa egna plattformar. Att ta sig fram på sätt som vi inte har föreställt sig. Att bara lösa sin situation. på ett ansvarsfullt sätt. Inte bryta mot lagen. Inte bli osams med folk omkring dig. Och ta hand om dig själv. Har du täckt de tre bitarna? Then you're golden in my book.
Jag tror också att det är en underdiskuterad aspekt av invandringen. Brain drain, som du sa. Jag tror inte folk förstår katastrofen i att... Exempelvis, jag vet att Afghanistans president gick ut i media och sa liksom att han vill ha tillbaka alla afghaner. Alltså han behöver, landet behöver soldater som är villiga att slåss mot talibanerna. Ingenjörer, folk som kan bidra till liksom ett förstärkande av infrastrukturen. För det är många länder här som, liksom som inte har det. Specifikt Afrika, vissa så här länder i Afrika så är det hälften av deras utbildade läkare som försvinner till västerländska länder. För att det är mer betalt, sure, förståeligt. Men vad som händer då är att det är färre personer som kan stanna kvar och bekämpa malaria och AIDS och så vidare. Så att det är verkligen en björntjänst, om det är liksom korrekt tillämpning av ordet. Att det ser ut som att vi hjälper de här människorna, men vi förstör deras länder. Och någonting folk inte förstår är att Sverige historiskt sett har varit lika jävla fattigt och miserabelt som Afrika. En gång i tiden så åt svenskar bröd gjort på bark. Potatis revolutionerade Sverige för att det var någonting som alla hade liksom råd att odla. Man behövde inte ha spis eller köksutrustning. Svenskar har genom lidande och uppoffringar i många år kämpat till sig levnadsstandarden. Det är därför liksom Sverigedemokrater alltid kör det här narrativet att de äldre har byggt det här. Och nu bara kastar vi bort det på liksom flumfilosofi. Så att det krävs ett visst mån av uppoffringar för att länder ska kunna ha de här välstånden. Så det vi egentligen gör, men för generös invandring, är att sno andra länders humankapital och förmåga att bygga upp sin infrastruktur.
Det är en komponent. I princip så blir ekvationen väldigt enkel om man bara ser det till rörlighet, står i kapacitet till att du kan ta dig fram. Det kan vara länder som förtjänar att man ska lämna dem för att det är en sån shit sandwich. Om du är driftig, jag kan inte kritisera någon för att lämna ett krigshärjat jäkla skitland.
Precis,
om man är full av kapacitet och vill uträtta saker. Första förståelse för det. Men det måste finnas en tydlig situation där du kan ta ansvar för dig själv för att det ska vara möjligt att ha den typen av rörelse. Jag menar, Milton Friedman formulerade det redan på 70-talet. Så att det finns ett par stycken storheter som inte kan samexistera. Du kan välja att ha en frikostig välfärdsstat och du kan välja att ha fri migration. Men du kan inte ha båda de två sakerna samtidigt.
Alla ekonomer har ju varit överens om att massinvandring och välfärdsstaten står i konflikt. Vilket är så absurt när vänstern går ut och förordar liksom den här sortens invandringspolitik.
Ja, jo, precis. Och vänstern är ju vänstern. Liksom. Så jag håller inte dem efter en så hög standard. Liksom. Men det är däremot lite tråkigt när så här, borgerliga partier, då, och då tänker jag på Centerpartiet, som säger att ja, men, vi vill verkligen skapa en sån arbetsmarknad som ska göra att det kan vara fri invandring. Men nu kör vi fri invandringen först. Så, det är en superdålig idé. Det är som att öppna kranen i badkaret innan du har installerat badkaret. Så, nu är det bara vatten över. Alltså, hur ska vi... Tänkte du installera det? Ja, men vi vill verkligen ha ett badkar här som fångar upp all den här energin.
Mm.
Ja, men vad bra. Har ni beställt det? Nej! Om vi får besluta om det i nästa mandatperiod.
Precis, det blir rörigt och det hinner.
Ja, men och sen så börjar grannarna klaga för att stammarna ruttnar. Alltså, det blir... Alltså, det blir inte bra för någon inblandad. Vattnet vill inte heller bara ruttna.
Eller så klagar grannarna på att deras 13-åriga dotter blir gruppvåldtagen för att hon inte är muslim och har inte slöja på sig. Så det är också en liknelse man kan dra. Kanske.
Hade du fler frågor där eller ska jag gå vidare med mina?
Jag tror att sista frågan här blir, när kommer den arga blatten att bli inbjuden till etablerad media?
Ja, när jag gjorde min första video så blev det en viral succé och då tänkte jag liksom att jag kommer hamna på SVT. Det kommer bli ett avsnitt i Opinion Live. Jag kommer stå där och prata om det här och det kommer liksom bli en debatt. Och sen 4 år senare så tänker jag, vad fan hände? Och då inser jag att okej, de vill låtsas att jag inte existerar för att jag är för bra på att krossa dem. Visste jag på. Sen kan det också vara att de inte har någon koll på alltså, dinosauriejournalister är ju ett begrepp om en anledning.
Nej, vet du, jag kan outa det här att de vet precis vem både du och jag och flera av våra kompisar är. De vet precis och de pratar om oss fast bara i slutna rum. Mm-hmm. Så att det är en annan typ av strategi.
Möjligtvis. Men jag gissar inte. Alltså jag får frågan till exempel, varför gör du bara YouTube? Varför gör du inte TV? Jag tänker, vilken jävla TV-kanal i Sverige skulle vilja... Vi har inte ens någon... Alltså kollar du på USA, då har Tucker Carlson. Tucker Carlson på Fox News är som att Jimmy Åkesson skulle få en talkshow. Okay, så höger, så liksom radikalt är det. Liksom. Det finns ingen motsvarighet i Sverige. Det tuffaste och edgigaste och radikalaste vi haft var Bettners talkshow för något år sedan. Och där liksom satt han och försvarade burkan. Så det var inte särskilt... det var inte särskilt progressivt eller provokativt.
Det var på Kanal 5, eller hur?
Yeah.
Men det var ju ändå i alla fall en ansats, ett avstamp bort från den socialistiska diskursen. För att här gav de ju utrymme åt svenska liberaler, vilket med internationella mått kanske fortfarande är, men är rätt långt till vänster, given that.
Ja, det var någon slags förändring, men sen dess har vi inte fått något liknande. Det blir ingen uppföljning på det. Aron Flam blir portad överallt. Och jag tycker inte Aron Flam är så stötande. Liksom.
Ja, han är jättebra.
Han är jättebra, han är skarp. Men liksom, att vara en liberal globalist i Sverige är ju för fan inte en tabugrej. Det är typ vår media. Sen har han liksom skarpa argument mot socialism där. Och han har liksom, det är väl pedofilskämten som han åker dit på lite. Men även det är ju så här ganska tamt för komedimått. Mr. Cool och liksom han Simon Järnfors har ju liksom gjort en del grejer. De har liksom haft tv-grejer.
Jag har en egen avslutande fråga till dig. Som jag har filat på. Så här. De flesta som gör det du och jag gör. Nu är jag helt i trans över hur du bara klunkar i dig Bollinger champagne. Jag har aldrig sett någon dricka champagne på det svepande sättet. Bara fortsätt. Kan vi få en close-up på det här? Det vi har gemensamt är ju att vi på något sätt är autodidakter. Alltså vi har ju själv lärt oss allting som vi gör, jag menar, vad vi har satt upp här i ljusrigg och kamera etc. Det har vi ju lärt oss själva. Och allting, jag är imponerad. Bravo!
Tack. Vad god champagne.
Jag är glad.
Jag uppskattar det, tack så mycket.
Nöjet är helt på min sida. Så min fråga är egentligen, eftersom vi lär oss själva och har lärt oss hela tiden, vad kan vi lära oss av varandra? Vi som på något sätt i någon mån delar situation. Mm-hmm. Alltså jag är inne på kunskapsutbyte etc.
Det är en bra fråga. Du menar opinionsbildare överlag, sociala medier? Sorry.
Ja, vi som arbetar så att säga i... Jag kallar det för gräsrotsmedier helt enkelt. Vi som har dykt upp själva som ogräs ungefär. Mm.
Jag tror det är viktigt att förstå att språket är viktigt. Man måste göra sig själv begriplig på ett sätt så att vanliga människor kan ta in det. Även att man själv är väldigt påläst måste man kanske sänka sin nivå eller fördumma sig bara för att kunna... Det handlar egentligen inte om vad som är dumt eller vad som är smart. Det handlar väl mer om... Till exempel, vi hade det här utbytet innan vi spelade. Liksom. Du kallade det för en vignett.
Just det.
Jag bara, liksom, vad fan är det? Och du sa, ja, det är ett intro.
Ja.
Liksom, ja, man vet vad det är. Great.
Ja.
Men tänk dig liksom någon som inte... Alltså det är ett perfekt exempel på ett ord som kan ersättas av ett ord som är mer vedertaget bland befolkningen.
Jo, men du glömmer att jag är född på 1890-talet. Alltså, då använder vi ord som passepartout och vignett för att beskriva.
Jo, men det är lite det... Jag tror att många akademiker och många opinionsbildare, de är väldigt pålästa och när de använder de här fina orden så är det liksom, det är ingen grej, de gör det inte av onda avsikt, de gör det inte för att låta smarta, det är bara vad de är vana vid. Men då måste de förstå att någon som aldrig gått på ett universitet, jag har ingen universitetsutbildning.
Ja, det har inte jag heller. Alltså, jag har läst kurser men jag har ingen avslutad grej.
Precis, jag har inte ens läst kurser liksom. Komvux som mest. Språket är viktigt för att du måste använda enkla ord som folk kan förstå och som de har associationer till, för ny kunskap bygger på gammal kunskap. att kunna klättra i det man redan känner till för att nå något som är liksom begripligt, närbesläktad, inte riktigt samma sak. Liksom. Så att man måste prata i enkla termer så att folk kan begripa. Man måste sammanfatta, man måste ha punkter, man måste liksom... Det tror jag är otroligt viktigt, för jag vet att en anledning till att folk inte är intresserade av politik. Jag till exempel, det är många som skriver till mig och säger att du fick mig att bli intresserad av politik. Och varför är det liksom? Jo, det kan vara för att jag pratar på ett sätt som de förstår. Mm. Jag förenklade saker, jag gjorde dem liksom mer genom metaforer och skämt och liksom specifika ordval, gjorde dem mer förståeliga.
Mm.
Och det är liksom grejen när man kollar på en riksdagsdebatt. När jag började göra video blev jag paff när jag fick frågan, hur länge har du varit intresserad av politik? För i mina ögon så liksom bara, vadå politik? Politik är skittråkigt, jag är inte politisk.
Mm.
Men det är definitionen av det jag gör, det är politiskt. Så då insåg jag liksom att, okej, vänta, allting är politiskt. För att politik har nu blivit så... Det handlar om allting, det handlar om liksom att kunna säga negerboll, att kunna dra skämt, att kunna liksom, ska man säga man eller en? Liksom så här, politik finns överallt. Det är liksom politik är att hur ska din vardag se ut? Hur ska ditt samhälle se ut? Hur ska din omgivning se ut? Hur ska din semester, dina jobbvillkor, dina barns framtid? Hur ska allt det se ut? Hur ska tryggheten se ut? Mm. Politik är relevant till alla. Men när man kollar på riksdagsdebatter så känner man inte igen det man ser. För liksom de pratar om budgetar och vad fan är ett utskott? Jag vet inte vad ett utskott är för något. Jag vet inte ens vad ett jävla mandat är för någonting. Liksom. Men
okej, men det kan du ju googla fram.
Ja, precis. Det kan man googla fram. Ja. Men poängen är att använder du sådana konstiga ord så kommer folk inte ens vilja googla fram det. Men hookar du in dem med liksom en intressant, enkel beskrivning som är knutet till deras självintresse eller det som finns i deras vardag.
Men du har en jättestor poäng här. Du har en jättestor poäng. Så här, för att jag blir ju förtvivlad när jag tänker på att du inte vet vad ett mandat är. Och att du ändå talar till människor som vill komma upp, som säger att du har kunskapsbas som de behöver ha. Det gör det ju bara ändå viktigare. Och jag vill ta den här allegorin som vi så dryftade lite grann tidigare. Jag kommer tillbaka till Jordan Peterson igen, liksom, som vi båda tycker om. Han försökte ju bli baitad, eller det var en journalist som försökte baita honom genom att hon hade dragit ut ett papper där han stod tillsammans med ett gäng unga pojkar som hade såna här grodlogotyper liksom, på flaggan.
Det var Pepe och det var Kirgistan-flaggan har jag för mig. Kirgistan är ju som så här.
Ja, precis. Och han hade skrivit ett inlägg på 4chan där han sa att ni får gratis liksom min kurs i self-improvement. Och den här journalisten, hon ville använda det för att fasciststämpla honom. Så jag ser att du här och den här grodan är här, liksom Pepe the Frog, implicit, du är fascist. Och hans svar var väldigt fint och rationellt. För han frågade henne, do you talk to these young boys? Och hon förstod inte ens vad han menade. Och när han tog det vidare så sa, because nobody talks to these young men. Det är bättre att någon vuxen person börja ta de här pojkarna på allvar och prata med dem så att de inte bara störtar ner i ett hål av kaos och jättedestruktiva ideologier.
Det är liksom det klassföraktet jag pratade om innan, att våra medier är, de ses som paraboler som sänder ut sanning, så det är traditionellt vart nyheterna, det är där man får reda på saker. Och då kommer liksom det blir en stor skillnad när du som fucking hipsterjournalist bor i liksom ett vänsterområde. Du behöver inte ta verkligheten av en arbetande människa eller liksom en liksom bara underklass till exempel, sosfall. Någon som liksom måste ha erfarenhet med psykvården som kanske inte har råd att bo finare i ett fucking ghetto. Liksom. Du vet inte vad de går igenom, men du ska ändå predika för dem om dygder. Liksom. Det är lite vad det representerar, den här beröringsskräcken. Alltså, jag gjorde en video om åsiktskorridoren och där använde jag den extremt viktigt vittnesmål från en före detta nazist som sa att jag slutade vara nazist först när folk faktiskt bemötte mina jävla åsikter. För innan det så ville lärarna i skolan bara säga, nej men det är fult, det är fult, du ska uteslutas. Och då får man bara höra poänger från andra nazister. Mm. Men om man faktiskt blandar folk, låter alla prata, låter alla göra bra poänger, då blir det en annan grej. Det blir liksom ett utvidgande av perspektiv.
Ja, stängd kommunikation tror jag kategoriskt är en dålig idé.
Fruktansvärd idé.
För att människor är sociala varelser. Och man bör betänka roten till själva ordet kommunikation. Det kommer av community, gemenskap.
Community liksom.
Ja. Att kommunicera, det är att artikulera någonting som är en erfarenhet man själv har och få andra människor att omsluta den idén också. Så att det berikar varandra. Och kommunikationerna, det är centralt för vår civilisation. Och i den mån som en kultur börjar identifieras av att välja att avsäga sig kommunikation med vissa delar av sina medborgare, så tror jag det är ett mått på att det är ett väldigt ohälsosamt tillstånd för den kulturen.
Det är ohälsosamt och det leder till polarisering som leder till förbittring. Och sen får vi extremister liksom. Mm. Och då kämpar de extremerna med varandra. Och det ska man vara väldigt försiktig för. Så jag tror något viktigt är att våga prata med alla. Och våga prata i enkla termer. Och tänka att ju mer begripligt man kan göra något, desto bättre.
Mm.
Det är liksom ingen svaghet att låta simpel. Det är ingen som blir imponerad av fina, komplexa ord. De blir bara förvirrade.
Ska vi se, Jana, har du någon sista fråga där eller? Nej, du vill att vi ska avsluta för att vi har hållit på för länge och dra över tiden. Nå, då ska jag i alla fall avsluta det på den här noten. För er som sitter där hemma nu och som tycker att det är jobbigt att jag pratar med den här arge blatten, är ni faktiskt del av problemet i min bok?
Jag ska säga det.
Därför att jag tycker att det goda demokratiska samtalet, det karaktäriseras just av kommunikation. Du, min herre, du kommunicerar med 200 000 människor. Det är en bra anledning. Det var så trevligt att ha det här.
Tack så mycket, Henrik.
Tack ska ni ha allihop. Det var jättekul att ni har tittat på Champagne med Henrik och Arje Blatten ikväll. Vi ses igen om en vecka. Vi har en ny fantastisk gäst i antagande. Men för nu ska vi dricka upp den här. Och äta indiskt. Tack ska ni ha. Ha en fin kväll. Hej då.